Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Varmt välkomna till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Birro och sitter med Filip DeGiorgio och Henrik Eriksson. Och det är ju måndag och man känner sig sådär lite, jag vet inte, halvtom.
Nej för fan.
Jo, men det är bara för att det inte har varit någon allsvenska. Det var det jag tänkte.
Ja, ja, men det känns lite annorlunda att man inte har några matcher och luta sig mot.
Ja. Det har ju spelats EM-kval, Sverige vann mot Färöarna och kryssade mot Norge. Men ni kommer få ett fullmatat avsnitt ändå. Vi kommer snacka guldstriden, bottenstriden. Vi kommer prata om de nya tränarna i Allsvenskan. Vi kommer gå igenom silly season. Och sen så har vi var och en, vi tre, gått igenom och tippat de återkommande matcherna när det gäller topplagen och fått fram en tabell som vi tänkte skulle redovisa lite senare. Den skiljer sig åt lite grann.
Ja, vi har olika facit så att säga.
Nej, bra! Olika facit. Hur många facit kommer det så småningom att finnas? Kan vi bara få ett matematiskt svar på den?
Tre inför, tre, ja, efter och tre...
Nej, men det kommer ju bara finnas ett facit.
Ja, men från oss kommer det...
Ja, exakt.
Under säsongen har vi varit 9 olika facit här.
Det är riktigt. Totalt. Så jag hoppas ni vill vara med oss och även ni som då lider. Det är ovanligt många... Jag älskar ju så här landskamper och sånt, jag följer Italien mycket. Men det är ovanligt och oväntat många som verkligen skiter i landslaget och bara följer Allsvenskan. Jag blev lite förvånad över det. Det är lite spännande.
Mm.
Hur är ni på den, bara kort?
Någonstans mitt emellan skulle jag säga.
Ja, okej.
Jag har ändå varit på en hel del landskamper och utomlands också. Ja. På mästerskap ska sägas. Det är ju väldigt roligt att följa Sverige mästerskap.
Vet du vem som stod i den svenska väggen och småhoppa men lyckades ändå fokusera kameran?
Dogge lite.
Ja, det är riktigt. Han hittade kameran snabbt.
Han hade också Colombia-jacka på sig.
Ja, det är underbart. Men man kan ju få både det där. Man kan ju faktiskt tycka det är kul med landslag och sakna allsvenskan. När det gäller allsvenskan så börjar vi med de nya tränarna och det är ju då Helsingborg. Det känns som om Helsingborg jobbar hårt på många fronter när det gäller utanför plan framförallt kanske, eller?
De är ju så illa tvungna, ja, med tanke på kriserna och kaoset som har varit. Men jag blev glad på riktigt när jag såg att på sin födelsedag presenterade man Olof Mellberg som ny coach. Och att man hade ett långsiktigt kontrakt med honom, inte bara säsongen ut utan den sträcker sig över 2021. Och jag kommer motivera här alldeles snart varför jag tycker att det är ett ruggigt bra alternativ för Helsingborg. Men jag vill höra, Birro, vad känner du först när du hör Mellberg?
Jag har kanske inte analyserat det lika väl som du då kommer göra alldeles strax, men jag tror att det är väldigt bra. Han var ju tränare för Brommapojkarna va, och gjorde det väldigt, väldigt bra där. Tog upp dem i Allsvenskan tror jag.
Vann Division 1, vann Superettan.
Till och med, ja, exakt.
Med Asrudin Valentic.
Precis, och jag tror att det här är, för honom som tränare är ju det här då ett ganska stort kliv upp trots allt, med all respekt för BP. Och framförallt det utmanande läget som Helsingborg är i, tror jag att det kommer passa Olof Mellberg som tränar typ väldigt, väldigt bra. Så jag, och som du också är inne på, det långsiktiga, det kom nästan som en överraskning i Helsingborg att de faktiskt tror på honom över tid också. Sen får vi ju se om man får den tiden, det beror på hur det kommer gå såklart.
Men och kan bra. Du råd?
Vad sa du?
Och hade råd kanske.
Ja, ja, exakt. Ekonomin har också varit ett problem för Helsingborg. Men
Mellberg kanske har sitt på det torra också. Det med tanke på åren utomlands.
Kan man nog konstatera att han har, ja.
Fan, snygg han är också. Du som brukar nämna utseenden, jävlar alltså. Ja, ser ut sådär när jag är 41 och är supernöjd.
Ja. Men det är ett bra och ett spännande namn och ett helt korrekt och riktigt namn för Helsingborg. En väldigt bra värvning av Helsingborg skulle jag säga.
Får jag dra varför jag tycker att det är en bra värvning?
Det tycker jag.
Nej, men om vi börjar med vad han gjorde i BP, så var det ju faktiskt att liksom föra det BP har varit bra på vidare och utveckla spelare. Om vi kollar på Felix Beimo till exempel, om vi kollar på Viktor Gyökeres som såldes vidare för stora, stora pengar. Han hade väl även junior tror jag något år också i Division 1 innan han gick vidare. Innan han gick vidare till Bayern. Och så att han är ju väldigt bra på att ta hand om unga talanger och sätta ett spelsätt ganska så snabbt ändå. Det är ju väldigt svårt att vinna Division 1 norra. Han gjorde det när BP höll på att liksom rasa genom serierna. Och även direkt efteråt gå och vinna Superettan. Nu vacklade de ju lite på hösten om ni kommer ihåg det. Men de gick ju som ett jävla lokomotiv genom Superettan ända fram till hösten. Och lyckades ta dem till Allsvenskan innan han hoppade av det där jobbet. Så att och det är ju det tycker jag Helsingborg behöver nu. Hitta någon som är liksom beredd att vara långsiktig, beredd att fortsätta på den här satsningen som jag pratade om förra veckan, där man ska liksom lyfta unga talanger och få in dem, förädla och sen sälja vidare. Och jag tror att man som ung talang har otroligt mycket respekt för Olof Mellberg med tanke på att han, allt han har gjort. Och där kan man också då se att ja, men, han har säkert goda kontakter ihop med Granqvist ute i Europa. Och på så sätt, om han lyckas få de här talangerna att bli riktigt, riktigt bra, kunna sälja dem och någonstans rädda Helsingborgs ekonomi igen. Sen så kanske kunna ställa högre krav på organisationen och se till så att ja, men, nu när jag ska vara långsiktigt, att man inte spenderar dem direkt, utan att man ser till att få ordning på hela Helsingborg på en och samma gång. Tror ni att han klarar av det?
Ja, han kommer absolut klara av det allsvenska kontraktet. Jag tycker det är många artiklar, många som pratar om att Mellberg kommer för att rädda kvar detta Helsingborg. Men jag känner att med 5 poäng mer än kvalplatsen där Falkenberg ligger och det klimatet man kommer i när det har varit en tung period för Helsingborg, Henke Larsson får lämna, så tycker jag ändå att Olof landar i något typ av litet lugn ändå. För vad ska han liksom lyckas göra? Han ska befästa den här 10:e platsen som Helsingborg faktiskt ligger på. Ska han lyckas hota Elfsborg med 7 poäng ovanför? Nej, kommer han, det enda han inte ska göra är att blanda sig i en bottenstrid, och det tror jag han inte kommer göra med den spelartruppen och den kvaliteten som ändå finns i Helsingborg, om vi har sett lite av i början av säsongen. Så att klara något allsvenskt kontrakt tror jag är enkelt för Olof Mellberg. Och det gäller ju, och nu visar Henke också på datan, att andra matchen mot AFC där kan ju vara viktig, bara den. Och sen har man Kalmar, man har Sirius och man har Sundsvall och Elfsborg, så man har de här lagen. Så att jag tror att han kommer komma in fint i det, och så blir det nästa säsong som är den viktiga, när han ska sätta hela sitt lag tillsammans med Granqvist, som då bör vara sportchef, vi vet inte, och sätta en trupp och sätta sitt spelsystem. Så att Olof Mellberg kommer att bli en bra tränare för Helsingborg, men det kommer att visa sig nästa säsong, inte i år.
Det är intressant, Helsingborg som ändå har haft liksom kaos och kris och gått dåligt, alla vet, och ut i kuppen och skador och Per Hansson och tränare som slutar och allt. Det har varit total turbulens och kris, och kollar man tabellen, de är ändå 10 liksom.
Ja, ja, herregud.
Så att det är som ni är inne på. När vi pratar Helsingborg, så gör jag kopplingen till det vi började programmet med, nämligen att då ändå återkoppla till landslaget lite. Det har varit mycket snack kring lagkapten Granqvist och hans kvaliteter numera som fotbollsspelare. Om vi börjar där och frågar er, vad tyckte ni om hans insats som lagkapten för svenska landslaget i de här 2 matcherna?
Han gör ju ett stort misstag igår mot Norge, där han slår en felpass, en indianare på Joshua King tror jag det är som tar den. Och sen är han lite Granqvist-stabbig när han väl sen ska försvara i straffområdet. Och det är där man ser att, tycker jag, att det lilla extra som han hade för ett år sedan, det finns inte riktigt där. Han är bra i matchen igenom annars, tycker jag liksom. Han har en stigande formkurva som vi har pratat om, men det är fortfarande de här små, små detaljerna som är avgörande, som gör att han inte ska platsa i ett landslag, tycker jag. Mm. Nu har det varit mycket snack om Danielsson hit och dit, men man har ju en Pontus Jansson i stor form i truppen som inte får spela. För mig är det obegripligt, och för mig är det dåligt av både Granqvist själv att inse att han kanske ska lägga av för det första i landslaget, inte liksom sikta på 2020 som man säger att det är då sen han lägger av. Utan att ja, men, även Jan Andersson här måste kritiseras, tycker jag. För att nu är det ju han som gör att vi tappar poängen igår ändå. Även fast han gör en bra match i övrigt, så är jag övertygad om att Pontus Jansson hade kunnat göra det minst lika bra.
Fast liksom. Jo, men i övrigt gör han ju en okej match. Men det här är ju inte, alltså ett misstag eller två till och med, det kan man ju liksom förlåta. Det kan man ju på något sätt, så fungerar ju fotboll. Men det här är ju någonting vi har sett över hela säsongen återkommande. Det har ju inte med liksom misstag, tillfälligheter att göra. Utan det är ju någonting som inte funkar. Han håller inte tillräckligt hög kvalitet. Det här tycker jag faller tillbaka, delvis som ni är inne på Granqvist, men framförallt så faller det tillbaka på förbundskaptenen själv. Det är dåligt ledarskap att nästan så där jävla tjurskalligt hävda när han är bra, när han kommer, han är viktig för truppen, han är folk på bra humör. Men faktum kvarstår, han är inte tillräckligt bra för att vara lagkapten för ett svenskt landslag i fotboll. Det är återigen han som ser till att Norge gör det här målet, och indirekt eller direkt, beroende på hur elak man vill vara, så är det han som ser till att Sverige tappar poäng i den här matchen. Och det kunde man säga innan. Man kunde tweeta innan. Hade jag varit norsk förbundskapten, så hade jag sett till att försöka anfalla på så otroligt mycket mot Granqvist som möjligt. Det är en svaghet som hela fotbollseuropa ser. För mig är det obegripligt hur han fortsätter spela. Och det har ingenting med Granqvist att göra. Det är som någon sa där, han var säkert inte så bra som vi tyckte att han var sommaren 18. Och han kanske inte är så dålig nu. Men han håller inte för att spela från start och vara lagkapten i ett landslag. Punkt slut.
Nej, men lämna över binden till Ekdal. Han tog den bra, tycker jag, när han var borta senast, Granqvist. Så att jag håller helt med det där, Biro.
Sen så tycker jag det efter EM. Ja, jag är för flaggan i topp, alltså sluta med flaggan i topplägen.
Mm. Ja, men absolut. Sen så tycker jag väl att om man ser till själva duellspelet och hur de anföll, så anföll väl Norge mer på Victor Nilsson Lindelöf och såg att det var där de hade chansen, för att Granqvist stängde igen mycket. Men det är just de här små detaljerna som ju inte riktigt sitter. Och då ska man inse sina begränsningar, tycker jag.
Mm. Sen om vi ska ta lite matchen, så var det väl ett ganska svajigt svenskt landslag i stort på sina håll i matchen mot Norge igår.
Mm. Man kan väl säga
en annan som inte fick spela. Tankovic. Det måste vi också ta.
Framförallt i, ja,
alltså att han, om vi tar det färgen.
Nej, det är obegripligt, matchen. Vad fan handlar det om? Han suger jag idag, känner jag. Men tar ni den istället då?
Nej, men jag tycker att det är, om man tar med en spelare som Tankovic för att se honom. Visst, han har fått se honom i träning nu, hur bra han är. Men då kan han också gå ner bara, tycker jag, på en träning på Hammarby IP. Och det har ju säkert Jan Andersson gjort.
Jag har ju bildbevis på.
Ja, och han har säkert kollat på matcher och sånt där. Men att få se
Luleå, ja, i svenska cupen. Vem men, gör det?
Men att få se Tankovic i match hade ju varit någonting helt annat. Visst, man kan gilla att han byter in Gustav Svensson borta mot Färerna och stänga när det står 4-0. Men jag är fan övertygad om att Tankovic hade gjort det minst lika bra. Och det hade varit kul att se men hans offensiva och defensiva kvaliteter i ett landslag, hur han hade tacklat det. Och nu mot Norge, visste inte ens om det, Filip. Du sa att han satt på läktaren till och med.
Mm. Han satt på läktaren. Och för mig blir det, jag tänker att vill man titta på en spelare, man tar till han till en landslagssamling, men man har Färöarna och Norge, och framförallt leda med 4-1 efter 41 minuter borta mot Färöarna. 4-0, att då inte få se Tankovic i andra halvlek, ja, det kan jag tycka är märkligt. Och då tycker jag att hur roliga och härliga och energirika Gustav Svenssons tre brytningar mot Norge var, så är inte det rätt man att byta in borta mot Färöarna om man tycker att man ska spela in Tankovic i någon typ av landslag. Så där är väl misstag två från Jan Andersson i den här landslagssamlingen. Sen är det inte världens lättaste att få ihop lag på så här kort tid. Det är det alla som jobbar med landslaget refererar till. Och därför tar man med gamla personer som man inte behöver öva in någon ny typ av vana och nytt typ av sätt, för att de vet hur man gör. Men det tar ner kvaliteten.
Men när ska man få läget då? Precis. Exakt. Man vänder på det. det finns inte många lägen att spela in någon. Gustav Svensson kommer ju göra exakt samma jobb i en annan match. Han behöver inte den där sista kvarten eller
han
någonting.
Han är den sista. Man vet exakt.
Men det faller åt.
Han kan byta in mot Frankrike. Det skulle vara likadan ändå.
Ja, men samma med typ Sebastian Larsson. Vila honom mot Norge istället byt ut honom. Nu i sig kanske det var läge att ta in Gustav för att någon var trötta på mitten. Men vad fan, det finns inte många lägen. Låt tanken spela.
Men det handlar också om ledarskap i någon mening. Visst, du är inne på att de har kort tid på sig, men det är ju förutsättningarna för alla landslagstränare. Man var parallellt i Italien, va?
Ja,
det suckar ju folk. Men det är Roberto Mancini, han kom in, han fick ju jobbet för att, med en uttrycklig från högre upp ort, att slussa in unga nya spelare. De har lika kort tid som alla andra på sig. Men man, det får man ju välja. Ska man tvinga, Italien hamnar ju i ett läge när man du vet, ni missar VM, Sverige, allt det där, det vet ni. Då tvingades de hamna i ett läge där man tog in en annan som då började slussa in nya spelare. Så man kan hamna i ett läge där man tvingas göra det, eller så kan man göra det av liksom nyfikenhet och intresse, och av att man är intresserad av det som ledare. Jag fattar inte det, det är obegripligt.
Är det svagt ledarskap tycker jag där av Janne?
Okej, vi lämnar landslaget och så tar vi oss vidare till nya tränare fortfarande. Och det var ju GIF Sundsvall som för en vecka sedan gjorde klart med att det blev som de flesta trodde då, Tony Gustafsson som tar över efter Joel Cedergren.
Kanon ny förvärv måste vi ändå säga, och det nämnde vi förra veckan också.
Bra.
Men jag har ju lyssnat på Allt i Allsvenskan med Jonas Dahlqvist och Micke Stare. Micke Stare som är på G in i podden.
Ja, det gillar vi.
Måste vi ändå säga.
Ja, det är varmt välkommen i början av oktober någon gång.
Ja, men i alla fall. Och han pratar om Tony Gustafsson som kanske den mest nördigaste fotbollstränaren han någonsin träffat. Och han är otroligt intresserad av detaljer och går igång liksom på liksom minsta lilla när det gäller fotboll. Utan han verkligen älskar den här sporten och väldigt, väldigt kunnig. Nu har vi inte sett honom på länge i Allsvenskan, för han har varit liksom, ja, men i USA för damerna där, och även Tyresö tidigare, och även varit expert på C-more, va?
Ja, jag jobbar upp med honom.
Hur var han, Biro? Vad tyckte
otroligt
du som person?
Otroligt trevlig, sympatisk, jordnära. Gjorde framförallt ingen skillnad på om man gick runt i någon jävla kostym och var med framför kameran, eller om man då, som många, de flesta i tv-produktion, som inte syns. Han var liksom lika solidariskt trevlig mot alla, och sånt uppskattar jag. Så det är en bra kille, tror jag.
Mm. Vi ska inte glömma, han har åkt ut med både Hammarby i Allsvenskan och Kongsvinger i Norge. Så att det är ju ett prekärt läge att landa i Sundsvall. Men jag tycker det visar på något typ av mod att kunna ta en klubb när man ligger sist med flera poäng upp. Sen är han ju ursprungligen från Sundsvall. Han har väl sitt första tränarjobb i Ytterhogdal, tror jag. Som är utanför Östersund. Så att han är ju från staden, och det var ju viktigt när Sundsvall skulle lägga ut, han var klar, att det var Sundsvalls sonen som nu ska komma tillbaka och rädda kvar. Ser vi hur det brukar se ut, så är det en kortsiktig uppsving för det laget som får en ny tränare, och det, ibland kan det hålla ett par matcher, ibland bara en eller två. Så vi får väl se vad Tony Gustafsson kan lösa. Men jag landar också i att det är en bra tränare, och jag tror att han då, beroende på den här kemin, han har ju skrivit ett korttidskontrakt. Skulle det vara så att han kör ett år i Superettan och kan vända ekonomin och ta upp dem till Allsvenskan med ett annat typ av lag, då tror jag att Tony Gustafsson även där är en bra tränare. Men både Sundsvall och Tony ska ju med det här korttidskontraktet se vad som händer senare.
Men om man ser till vilka situationer de här två klubbarna har varit i, så måste man ändå säga att styrelsejobbet har ju varit bra här. Man har ju fått två bra tränare. Det kunde ju varit värre.
Ja,
jag tror att de
kan
komma in till det sen. Men jag tror att de tar kvalplatsen.
Ja, som ett direkt följd av det här tränarrokaden de aldrig.
Ja, och kvaliteten som faktiskt finns i Sundsvalls lag.
Ja, okej. Vi har ju skrivit av dem för flera veckor sedan här. Ja, bra, det får vi hålla koll på.
Det är förra årets Sirius.
Ja. Sen när det gäller AFC, så har vi ju haft en kampanjledare vid namn Henk Eriksson som har velat sparka tränaren där sen några veckor tillbaka.
Han tog ett kliv upp i hierarkin, tog tillbaka sin gamla sportchefsroll.
Ja,
en uslare.
Ja, de...
det är sjukt, det är nästan sjukt.
De gör lite
grann. Han ska liksom ha hand om kontrakten till de han själv kallar SOS-problem, eller?
Ja, andra klubbar gör ju på exakt tvärtom, att försöka liksom att inte ha det på det sättet. Vi börjar från början, om det nu finns någon sån, eller AFC, de jobbar ju lite som de på ett eget sätt.
Ja,
eller?
De gör inte båda Saulius. Nya tränarna.
Ja, ja.
Japp.
Är ändå otroligt.
Saulius, det är nästan halvbibliskt, va?
Ja, men också att, att båda heter Saulius.
Ja.
Förnamn ska sägas.
Ja, exakt. De är inte släkt typ.
Vi... Pensionärerna.
63-åringarna. Nej, men vad
fan, nu börjar du bli raljerande. Det spelar väl ingen roll, du är fan gamla. Och du som är så jävla, du ska alltid prata om hur de ser ut eller vad för frisyr. Men ålder får man uppenbarligen ge sig på. Nu känner jag mig så här.
Fan, jag sågade ju, vad heter det, Aida Revits frisyr här. För ett avsnitt sen.
Ja, men det spelar väl ingen roll hur gamla de är, eller?
Det gör det väl.
Ja, men Vincent Del Bosque i spanska landslaget? Ja, 76.
Alltså Trapattoni var ju inte dålig tränare när han var 63. Eller fattar du vad jag säger?
Det här är ju inte Trapattoni.
Nej, det är det ju inte. Det är ju Saulius gånger två. Men det är sådär då att de helt enkelt, din tränare, Saulius Sirmelus och Saulius Checavicius.
Jättefint.
Det, det man kan säga är väl att av sig själva gått ut med att man, de ville ha den här tränarduon. När Özcan Melke Michel lämnade klubben för Djurgården så blev det ju inte så. Men nu så har de landat den här tränarduon.
Okay.
Det är väl ingen som kan säga att de har koll på, som vanligt när det gäller AFC. Men Filip har gjort lite research och tagit fram vad de har gjort sedan tidigare.
Mm, då är det ju Smirelus, den huvudtränaren. 63 år för att landa i ålder.
Bra.
Tränade senast Shakhtar Karaganda i Kazakstans högsta liga.
Okay.
Lämnade där i december 17. Har tre litauiska ligatitlar med Kaunas. Dock i början av 2000-talet, 2000, 2001, 2002. Två kupptitlar även på meritlistan. Han har varit assisterande förbundskapten i Litauens landslag 08-09 och huvudtränare i Kazakstans U21-lag 2014-2015. Så att det är ju ingen supermeriterande tränare som landar, men har ju visat att det har gått på tidigt 2000-tal in hemskt i Litauen.
Ja.
Och det här kan vi inte mer om.
Nej, det får vi får vänta och se helt enkelt. Vi kan säga det då att, vad heter han, tränare Milalinovic?
Japp.
Inte liksom förpassas bort, ni var inne på det kanske, han förpassas upp en bit. Han blir då återinträder, är det va, som sportchef. Mm. Vi har ett
men jag ska säga att de båda tränarna, litauiska duon här, har sagt att det är inte mycket som är som måste ändras i AFC, utan att de ska skruva på detaljerna.
Okay.
De ska gå in och ändra lite små saker, och jag tror att de kommer få in en ny hård röst, har jag läst mig till, i den här litauiska duon. Och det är väl det som de i AFC har kommit överens om är det som behövs.
Ja, okay.
Så vi får väl se. Men ja. Åker ur gör de ju.
Det är fyra poäng upp ovanför strecket.
Så man, om man har kört management by fear tidigare med Nemanja Miljanovic, så tar man alltså in ytterligare en hård röst. Jag tror att det här kommer att gå käpprätt åt helvete.
Ja, okay.
De behöver någon positiv energi in i det där laget. Jag tror inte på någon hårt ledarskap alls.
Nej, vi får se. Vi
kanske ju... den duon vi ska intervjua härnäst.
Ja.
De är mickarna och ett Eskilstuna.
Vi har ju ett silly season segment också som jag tänkte skulle kasta oss över. Och då började vi ju med Kalmars pastagubbe där, va? Pappa Dioff.
Man så... undrar ju om han fick en sån här guldklocka när han väl lämnade, med tanke på hur länge pappa Dioff har varit i Kalmar.
Länge, va?
Ja, han har väl varit där, var det 7-8 år eller något sånt.
Något
där
sånt.
Ja. Och nej, men det känns väl som en bra affär för precis alla inblandade det där, va?
Ja.
Det är ju trevligt. Vi kommer sakna honom, alltså Jesper Norberg som är sportchef i Kalmar.
Men det var dags nu. Spelat i Kalmar sedan 2012. Vi gjort över 150 matcher i Allsvenskan med laget. Så att absolut kändes det som att någonstans där måste det skiljas, när man ser också att utvecklingen för pappa Dioff, det är inte så att han har börjat lasta in mål på senare tid och att det är den anledningen som gör att han lämnar, utan det har ju stagnerat lite.
En grej som jag tycker är intressant.
Sa vi var han gick någonstans?
Ja, till turkiska, vad heter de här, Istanbulspor.
Ja. Jag ville bara att du skulle säga
det. Jävligt begränsat uttal.
Faljeteri kan jag lägga till.
Ja, okej, okay. Bra. Jag ber om ursäkt till alla turkiska lyssnare för mitt värdelösa uttal där. Men vi tar oss en som jag tycker är intressant. Det är ju Tom Pettersson och Östersund. Alla vet ju om liksom vilken jävla träbåt det är som bara, du vet, tar in vatten på alla håll och kanter. Nu skriver Sportexpressen bland annat att danska Odense försökt köpa loss honom. Han är 29 år, sitter på ett utgående kontrakt, men har fått nobben av mittbacken och väljer att överhuvudtaget inte allt för mycket kommentera, utan hänvisa till sin agent som i sin tur då bekräftar att det har funnits förfrågningar kring Tom denna sommar, men han har hela tiden tiden haft ståndpunkten att fortfarande ha ett jobb kvar att fullfölja i Östersund. Han vill inte lämna klubben i detta skick, och det tycker jag personifierat om. Är det här bara liksom, du vet, en snygg spray på väggen, eller är det liksom verkligen någonting som säger någonting om vilken jävla grym människa att Tom Pettersson verkar vara?
Det är väl en blandning, tror jag. Hade det kommit ett riktigt bra erbjudande så hade det nog varit svårt. Men man får väl ändå den här gången välja och lyfta att han har stått där liksom längst fram hela tiden, tagit intervjuerna när det varit otroligt jobbigt, och varit den ledaren för Östersund. Och det ska man väl ändå hylla, lojala spelare som spelar för en klubb som kanske inte har varit den allra bästa på senaste tiden.
Ja, men många har lämnat, och då när det dyker upp ett bra tillfälle att lämna så väljer han ändå att stanna. Om man då får, liksom, om vi väljer att gå på den linjen då, som jag tycker vi kan göra, så är det ju fan med stort gjort alltså. Det måste man ge honom. Fan, det är alla fjädrar i alla hattar alltså.
Ja, och sen lockar det kanske inte Odense det högsta och mest. Sen ska vi komma ihåg att hans flickvän, alternativ fru, Johanna, är ledare i Östersund. Så då skulle det väl kanske även vara, de har ju barn ihop och sådär, en flytt även där. Jag vet inte hur familjesituationen ser ut exakt, men då skulle man väl flytta hela familjen, och då skulle ju även hon tappa sitt jobb. Så att det är väl lite olika delar som ska in i det här för att få allting att funka.
Men samtidigt är det ju ett halvsjunkande skepp ändå. Och det hade ju, det känns ju som att det är ju andra som kanske möjligen hade agerat på ett annat sätt. Det är det jag är ute
absolut
efter lite. Det
han kanske har redan pratat med någon annan klubb och gjort det klart, eftersom det är ett halvår kvar på kontraktet, och att han då kommer flytta till någon stad där de känner sig hemma. Jag vet inte, kanske Göteborg.
Mm. Han spelar inte alls sedan 2020 med Östersund, så är det ju.
Nej, verkligen.
Ja, okay. Falkenberg också, som inte alltid har nyheter om. Nu har vi tre rader ändå i körschemat, och det är ju att de förlänger med Eddie Sulusufaj. 19 år, signerat kontrakt med svenska klubben, förlängt till 2022.
Stämmer, ja. Det är väl bra att förlänga med sina unga talanger, ja. Verkligen. Han har ju spelats in lite nu mer mot slutet också,
ja.
Och fått göra lite matcher i år. Tror att det är en 14-15 stycken kanske totalt. Men jag tycker att han gör det bra i bottenlaget Falkenberg, som ändå har några poäng och skulle kunna ta den där kvalplatsen. Men då kanske det är en Sulusufaj, en anfallstalang, som ska spelas in och rädda kvar det där tillsammans med Chibuike, som har fått igång det. Och även Progrenjak har ju fått göra sitt första mål för säsongen förra omgången.
Vi ska ju till Göteborg igen nästa vecka, och där har vi ju varit tidigare. Jag har ju varit där mer än vad ni har varit. Jag bara lät den.
Du menar dina år där du har bott där,
ja, den följer som en sten där. Vi skiter i den. Vi ska ju till Häcken då.
Det var inte din bästa line.
Nej. Det var en i rad några dåliga faktiskt.
Nej.
Men vad jag tänkte komma till är ju att vi då, för första gången när vi åker till Göteborg den här gången, ska träffa folk från BK Häcken. De har inte alltid varit så jävla pia. Jag träffade ju Alm i Bengtsfors i somras.
Mm, just det.
I trappan där i hotellet. Och frågade att nu är det ju dags. Nej, jag har inte så mycket att säga till er. Så han har ju tackat nej. Men en som har tackat ja, det är ju Erik Kungen Friberg.
Det gillar mig verkligen.
Ja. Ja, han är ju fin alltså.
Så vi ska åka och kolla på Häckens träning och käka lunch där. Ja, men jag ser fram emot
hänga
att komma.
Lite.
Ja. Hänga på Gothia Academy. Och alla Häckens supporter som tycker att vi har varit taskiga när vi har sagt att de inte kommer med i guldstriden.
Ja.
Så, och varit så här, lite smågnälliga. Nu får ni ändå ge oss att vi åker till träningsanläggningen.
Kan man be att de har Sveriges bästa träningsanläggning också?
Ja,
ska vi syna den?
Kan man be alla supportrarna som har... De supportrarna i BK Häcken som hör detta kan komma, som hade den här flaggan under kuppen, Living La Vida Copa,
ja.
Kan ni inte ta med den om någon har kvar? Jag vill bli fotad med den. Den är så jävla viktig.
Vad var det? Det är nästa onsdag, ja, vi landar väl vid träningen runt 11 eller något sånt.
Ja, den 18, vi kan lägga ut den. Om det är någon som har den flaggan eller banderollen kvar, så kom ner runt lunch på den 18.
Det är statskampen där.
Ja,
kom ner med fioler.
Kan alla
fioler,
drogade kaniner åker runt och hämtar hela Hallsberg för fan. Ja, men det här är ju, den var ju fantastisk, den där banderollen,
ja,
tycker jag.
Kom ner med. Ja, det kan ni göra.
Ja, vi får se hur det går med den grejen. Synd att vi inte klipper det. Vi kan
ju fråga Sonny Karlsson då också om han ska förlänga med Paulinho, för det är ju det senaste.
Exakt. Och det vill de ju såklart göra. Samtidigt så har ju han varit tydlig med vad han vill. Och ja, man säger att det finns.
Har han det då, verkligen?
Nej,
det tycker jag fan inte att Paulinho har varit. Han har sagt att han vill lämna, men han har ju inte varit tydlig med sina drömmar.
Nej, sen börjar väl åldern spela lite emot honom nu. Nu är det inte jättemycket ligor, trots hur mycket mål man gör. Det är några ligor såklart att man skulle kunna landa i. Men det är inte så att topp 5-ligorna plockar inte in en 33-åring. gör topp 10-ligorna det? Nej, det tror jag inte. Och då börjar vi luta oss åt Asien och liknande, kanske MLS på sin höjd, och då ska det funka med familj och han har barn och sådär. Så att det kanske blir ett år till då.
Varför pratar Sonny Karlsson som att han är gift med Paulinho? Alltså, det är väl mer en ödmjukhet kring att vi varit tillsammans i många år och haft framgångar tillsammans i många år. Vad han än väljer längs vägen så finns det.
Det är väl för varför att han är han den mest... Han är väl den bästa spelaren Häcken har haft, om man kollar. Han har gjort flest mål i klubben och du vet, allt sånt där. Men han är kung i Häcken.
Ja, okej. Vi, som sagt, det blir mycket BK Häcken nästa vecka och Göteborg där. Missa inte det. Vi kommer att köra en massa live-grejer på alla våra forum också när vi väl är där på träning. Så det brukar göra.
Kan ni lita på.
Det gillar man ju. Hammarby sen då.
Jag vill att du går in i gymmet och lägger dig och kör bänkpress eller någonting. Och så filmar vi det. Det hade varit kul.
Du och Abrahamsson.
Det hade varit du och Källqvist.
Ja, Källqvist hade varit fint.
Ja. Fan, det hade varit tv då. Birro ligger och pumpar bänkpress. Ja, men det vi kanske kan ha en tävling under.
Men jag kan inte tävla med elitspelare.
Nej, men under det här avsnittsbilden som vi brukar lägga upp på Instagram, så kan man gå in och skriva: hur mycket tror ni Birro bänkar, maxar i bänkpress?
Det är inte så jävla mycket alltså. Jag gör det gärna om...
Jag säger ingenting nu.
Jo, men jag gör det gärna om jag får stå vid Living La Vida Kappa.
Beep-test. Alltså någon så här,
Filip ringer till BK Häckens pressansvarig efter det här och se till att vi kommer in i gymmet. Och så får alla gissa. Vinnaren vinner en mugg. En studio alltså ska ha en mugg. Skriv nu på vår Biro Instagram.
I bänkpress.
Ja, vad maxar Biro i bänkpress? Ja.
Det är bara ett ryck du behöver göra. Ja. Eller kanske inte ett ryck, det heter press kanske till och med. Men skitsamma.
Ja, mycket Kurt Olsson på de här grejerna. Ja, vi lämnar
bra tv ändå.
Ja, det måste man säga. Och det ställer man ju upp på. Bra tv är man ju med långa vägar på. Alltså. Fan.
Vad sa du? Let's Dance?
Ja, det är ju dåligt tv.
Nej, det är ändå bland det bättre du har gjort, tycker jag.
Ja, okej, okay. Tack
så mycket. På spåret håller jag något högre.
Ja, när du går ner på knä med liksom uppknäppt.
Varför har du sett det för? Det är ju så jävla alarmerande så att klockorna. Varför har du tittat på det?
Den bilden finns på Google.
Ja, men det är ju, vem går in och googlar den skiten? Ni har väl vad fan gör ni på dagarna?
När jag skulle göra.
Jag skickade ju den här till dig. Du blev ju överlycklig och så lade du ut den överallt.
Det gjorde jag ju inte alls.
Jo.
Nej, jo. Det är ju inte sant det
där. Jo, det är sant.
Nej, men vad fan är det för jävla avsnitt alltså? Kan vi gå vidare nu? Vi tar oss till
Hamn. Måndag utan fotboll, då landar man här.
Ja, men vi har ju rykten och sådana här. Vi tar oss till Södermalm nu.
Du trodde ju att det var Inzaghi där i 5 sekunder när du liksom springer mot hörnflaggan, glider ner på knä och sen så har du liksom
uppknäppt hela den eftermiddagen, trodde jag. Jag tror ofta, jag tror ofta jag är andra än om jag är. Ja. Det är så jag håller med vid liv kanske. Apropå den grejen då, så har vi ju Malmö, eller så här, Hammarby är vi på Södermalm.
Där har vi en som tror att han är något annat än vad han är hela tiden. Mats Solheim.
Kan vi börja bara med Jesper Jansson som jag såg bild på från Kroatien? Han är, men badhanddukar på axeln idag.
Härligt.
I flödet.
Fan vad härligt att folk har semester när det väl är semester.
Ja, vi gratulerar honom. Innan han åkte på semester antar jag då, så har han konstaterat att han vill hoppas kunna förlänga med Mats Solheim, vars kontrakt går ut snart. 31. Här vet jag att ni har lite olika åsikter. Filip gillar ju Mats Solheim, Henke not so much.
Alltså jag gillar ju Mats Solheim personen, och där Bayern är idag så är Mats Solheim en perfekt truppspelare. Han bjuder på sig själv, han är liksom en energi i laget som gör att folk mår bra och sådär. Men när man väl kollar på prestationen på planen så är han en spelare som man kan använda på många positioner visserligen. Men han bjuder på en del tabbar lite då och då, och en del toppar såklart också. Men han har inte den där jämnheten, den där höga nivån som gör att Bayern ska ta nästa steg. Han är perfekt för det steget Bayern är nu, men för att ta nästa steg så tycker inte jag att man ska förlänga med Mats Solheim.
Jag köper allt det där tills jag får höra att han är med Odilon på Gröna Lund och försöker tyda på någon halvtaskig franska och försöka få in en 18-årig kille från Elfenbenskusten. Då är jag såld. Och samma när jag får höra de här Sirius-storiesen att man lär en afrikansk spelare att ta körkort och sånt där. Jag är såld direkt, mjuka värden utanför planen.
Men det finns
en sån behövs.
Ja, men det finns ju
en eller två.
Nej, inte om man ska ta nästa steg. Du kan ha en lagledare kring laget som man gillar.
Sverige tror för mycket om sig själva om inte det ska kunna vävas in mjuka värden. Jag förstår att ett mjukt värde i en Juventus-backlinje är skitsamma. Där kan Allegri och Sarri-figurer stå och bara liksom gapa sig till en kontrollerad liksom vinstmaskin. I Sverige är vi inte där. Och då ska man ha Mats Solheim-figurer. Man ska ha de som är roliga på Instagram, sluter upp grupper och liknande.
Men du kan hitta det fast en bättre kvalitet, tycker jag.
Ja, men jag tycker ändå de minuter han har fått i år, de han har tvingats till, han har kommit in i riktigt jobbiga lägen när det har varit mycket skador i backlinjen, och han har faktiskt i vissa gånger varit bäst i backlinjen. Så jag köper att man vill ha kvar han ett år till.
När vi kollade statistiken så var han ju långt ifrån bäst. Det måste vi ändå säga.
Ja, men. Statistiken som du kan klicka fram nu säger att Bojanic är den bästa innermittfältaren i Allsvenskan. Skulle du skriva under på det?
Ja, det var väl i Stockholmslagen.
Ja, i Stockholmslagen. Skulle du skriva under på det?
Ja, till och från i vissa matcher tycker jag att han har varit det. Sen det... så kan man liksom säga att det finns andra mittfältare i båda, alla tre lagen som håller en jämnare nivå. Men jag tycker att Bojanic har haft liksom de höjderna där han verkligen har varit det. Och då kanske Solheim, du vet, när han snubblar på bollen ibland. Och du vet, mycket skadad också. Bayern behöver bättre spelare för att ta nästa steg. Det gäller även typ Tim Söderström. Tycker inte att han håller den nivån. Det ser man senast mot Norrköping. Att han, ska Bayern liksom vara den delaget som nu etablerar sig i topp tre, ja, då krävs det mer kvalitet. Nu vill jag höra vad Birro tycker.
Nej, jag bara lyssnar. Det var fantastiskt bra surr, måste jag säga. Jag uppskattar det. Men jag går på de mjuka värdena. Jag älskar mjuka värden också.
Hela det som en vals.
Vinner man på mjuka värden?
Nej, men...
Men min tanke är ju inte att han ska vara... han ska vara backup till backuppen. Han ska vara den som kan hoppa in på alla platser i en backlinje när det är de här haverierna av skador som hade varit den här säsongen. Ja. Jag ser han inte som en tredje mittback. Jag ser han inte som en backup till högerbacken. Han är en del av en trupp och så många spelare.
Vilka matcher? Okej, nu kan jag köpa det här om du säger vilka matcher ska han spela?
När någon blir skadad. Han är en backup. Han ska inte starta någon. De bästa spelarna ska starta. Och han startar inte när de bästa spelarna är hela. Är de bästa spelarna skadade, då kan Mats Solheim spela. Jag har inga problem med det.
Jag kan väl säga så här att
med tanke på hur mycket skador Bayern har haft då, så har han ju fått spela. Nej, men lite
det,
för mycket.
Det kritiserade jag Jesper Jansson för i början av säsongen, att det inte fanns en fjärde mittback som var bättre än Degerlund.
Ja. Då har han ändå någonstans räknat in att Solheim ska kunna ta ansvaret där.
Ja, ja, men bra sur.
Mjuka värden. Fan vad feg du är, Birro.
Nej, är det någonting jag inte är, så är det fan i mig feg. Mycket kan man fan med säga om mig, men att vara korrekt och inte våga säga vad jag tycker, det gör jag fan. Jag säger vad jag tycker, ja, när jag
absolut
tycker det.
Men det är ju fegt att gå på mjuka värden.
Varför är det fegt att gå på mjuka värden för? I en tid där det bara premierar cynism och jävla Alex Schulman är någon sorts jävla krönikörgud i Sverige.
Nu ska vi inte hoppa på Alex.
Nej, men du bara får sätta. Jag hoppar inte på någon. Jag bara försöker förklara läget lite grann. Det finns,
men du gillar ju också att man tar en 18-årig från Elfenbenskusten och gått på grannan.
Jo, men alla gör ju det. Men jag säger att om Bayern ska bli topp tre, då behöver de värva ytterligare en spets. Jämför med de topp tre som är där uppe.
Ja, det finns ju en poäng. Ja, absolut.
Det är min enda poäng och det är den som är avgörande. Ja. Och jag vill ju att Bayern ska ta nästa steg.
Nej, det vill du ju inte egentligen, men det behöver vi inte.
Jo, det tycker jag. Det hade ju varit fantastiskt om vi hade haft de tre Stockholmslagen högst upp hela tiden. Det hade ju liksom utmanat Malmö, det hade utmanat Göteborg att liksom ta nästa steg hela tiden. Då hade vi haft de här tre storstäderna och som vi har nu som slåss mot varandra.
Jo, men samtidigt genomgår ju Hammarby just nu sen något år eller två tillbaka, så kommer det säkert göra det under flera år till framåt också. Nästan en sorts, som vi hörde nere på, du vet, när vi satt runt runda bordet på Kamratgården, vad var det de sa, en kulturrevolution. Det är lite grann samma sak i Hammarby. Det som sker med Jesper Jansson och professionaliteten och få bort de här packade jävla Kenta-typerna bara, alltså hela vägen ner i hur man spelar fotboll och allt det där. Då kan det väl vara bra att man liksom skruvar på vissa knappar, men man låter andra kanske inte skruvas på lika hårt. Att man kan behålla spelare som då får vara en del av mjuka världen. Det är rätt mycket Hammarby över Solheim liksom. Det kan väl vara bra.
Det är väl väldigt mycket Hammarby över Solheim.
Ja, och det är väl inte så jävla dumt.
Sen ska jag säga att 31 också. Han är 35 liksom.
Att han är en bra allsvensk spelare. Han håller för vad Bayern är idag, men för att ta nästa steg, han håller inte.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Vi går vidare till vår vän, kollega, kamrat och trotjänare Alexander Trotjänaren Axén, som när vi träffade honom konstaterade att i september ska jag bestämma vad jag ska göra. Det har han väl delvis gjort. Han har nämligen slutat, eller sagt att han ska sluta på Simor. Eftersom Allsvenskan, som ni vet, flyttar till Discovery, så gör han flyttar inte med, men han slutar på Simor. Och konstaterar också att han haft 6-7 konkreta förfrågningar både från Superettan och Allsvenskan, både Sverige och Norge. Men att han, och de här förfrågningarna, om jag fattar det, har kommit medan han var på Simor.
Jag skulle vilja se honom i Elfsborg.
Det är ju klart.
Det är liksom det laget just nu med mest potential sett till trupp. Sett till att han har varit väldigt mycket ute och sagt att ja, men de har underpresterat med tanke på vilket material de har. Att verkligen då att han får liksom ta sig an det här och bevisa att han kan göra det bättre. Där tror jag att vi kan få ut mest. Sen så är det såklart att man kan kolla på andra klubbar utomlands och sådär i Skandinavien och så vidare. Men i Sverige så är det Elfsborg han ska ta, om något. Eller vad tycker ni?
Ja, jag tycker det känns som ett rätt vackert äktenskap. Det ska bli skitkul att se. Han måste ju naturligtvis ha något på gång, eftersom han då säger att han inte ska jobba vidare på Simor. Då frågar ni vad fan det är för något.
Eller om, det har ju varit lite snack om, jag tror att det var Mattias Larsson på Kvällsposten som sa att man ser Jens Gustafsson i Norrköping som en liksom en tränare högt upp på listan om Ove Rössler skulle flytta och Jens Gustafsson skulle gå till Malmö då. Det här är bara potentiellt. Då hade det varit jävligt kul att se Alexander Axén i Norrköping.
Mm. Om det bara ska flyttas en pusselbit, alltså en tränare ut och en tränare in, då är ju Elfsborg absolut närmst. Jag tycker inte Kalmar, jag tycker inte att Östersund med något typ av... Nej, men då är det Elfsborg, annars så luktar det nog lite Norge kring Axén.
Okej. Vi ska också...
Häcken hade varit kul också.
Alm sitter
ju säkert, det gör han ju absolut. Men om Alm skulle få ett erbjudande, så är Häcken ändå en sån klubb.
Jag tror fan att det blir Norge alltså. Jag tror eller, han är lite mätt på allsvenskan på något sätt.
Eller en till, här kommer du gilla
ÖIS.
Ja, det hade ju, han var ju fan, den hade ju suttit fint alltså. Han var ju guys, han gillar ju Göteborg. ÖIS.
Ja, det är det jag menar.
Ja.
Kan han försöka köpa tillbaka sin gamla bostad där?
Fan, ni ligger ändå femma nu, Biro.
Ja, jag har Örgryte sidosällskap. Inferno Örgryte
FF.
Ja, fan vad jag hade fel där igen. Vi lämnar den skiten och så tar vi till det vi utlovade innan då, guldstriden och bottenstriden, de två segmenten i slutet av programmet som vi då kostar på oss nu denna vecka när det har varit spelfritt en vecka. Och då går vi in på guldstriden först, och frågorna vi ställer är ju då naturligtvis vem vinner guldet och varför och vilka tar Europaplatserna. Då kunde man via en av kvällstidningarna tippa de sista omgångarna.
Ska vi säga att det var Aftonbladet?
Det var Sportbladet, ja, den rosa tidningen där, den svenska rosa. Det finns egentligen bara en riktig rosa.
De hade gjort en enkel och smidig algoritm,
ja, den var
lösning
faktiskt,
där man klickade i alla resultaten som den räknade ut sluttabellen åt den.
Exakt.
Så man visste inte innan hur tabellen skulle bli, utan man tippade...
Om man inte var jävligt snabb i huvudet.
Ja, om man tippade omgångarna och sen så fick man sin tabell.
Exakt. Jag konstaterar bara innan vi hugger på de här, vi har ju varsin då, att vi kom ju ut med tabeller innan säsongen och de står ju fast. Det här gjorde vi liksom som en sån här bonusgrej nu, eller hur? Mm. Jag tycker inte man ska ändra tips. Nej.
Det här är bara för att vi... ska få en liten guidning för oss själva vad vi tror inför hösten här.
Exakt, och det var en 8-9 matcher man tippade. Och vi börjar med Filip då som, kan du berätta hur din sluttabell blev?
Det var en 8-9 matcher, det är exakt 8 matcher kvar.
Ja, det är riktigt. Ja. Men vadå då?
8-9 blir det aldrig. Nej. I och med att det är bara 8 matcher kvar.
Ja, okay.
22 omgångar spelats. Ja. Ska spela 30.
Ja, du är 8 kvar.
Hade du matte Viro?
2.
Jag gillar det här dock.
Det är ett jävla
värdelöst. Jag gillar Viro bara.
Matte är ett värdelöst ämne. Genom en miniräknare istället så kan klara sig.
Ta bort kemi och sånt där.
Ja, ja exakt. Bokstavskombinationer och jävla K2O och skit alltså. Och fysik var också värdelöst.
Helt onödigt.
Ja, det är
alltså för om mig... man inte ska jobba med det.
Ja, men ja, det ska man
men om jag ska lägga någon liten sten, om jag ska lägga någon liten sten i en syra och sen vet jag att det börjar bubbla. Ja. Det är så jävla onödigt. Ja, skitsamma. Malmö vinner SM-guld.
Okay.
Vilket jag även trodde inför. Kvaliteten i truppen.
Ska du inte säga hur många poäng de vinner?
Jo, de kommer vinna på 66 poäng. Och jag har ju fått en ruggigt tajt tabell.
Ja, riktigt.
Jag har ju 66, Djurgården på 65 och AIK på 64. Och sen ska vi ta den sista delen också, men det är min topp 3. Och tittar man på deras respektive sista matcher här, de sista 8, så tror jag att Malmös kvalitetsskillnad kommer att visa sig när det väl behövs. De ska spela Europa League, ja, men jag tror att det är en kvalitet och en tändning, för att jag tycker att de visar sig att de får energi utav det. Sen kommer de här viktiga matcherna mot Hammarby borta, AIK borta, där de verkligen ska visa sin styrka och där de ska visa att de är den Malmö det året där de ska vinna tillbaka SM-guldet. Och jag tror faktiskt att de kommer att klara det. Och jag tror att Rosenberg, Molins, Christiansen, det är de tre som kommer kliva fram när det verkligen, verkligen behövs. Dahlin tror jag fyllde år igår eller något sånt här, så vi kan väl passa på att gratta honom. Kommer att stänga igen när det även det behövs. Så att därför tror jag att Malmö kommer att vinna SM-guld. Sen på platserna 4-7 så har jag Häcken, Norrköping, Hammarby och IFK Göteborg. Så att Häcken kommer bli det laget med en marginal på 5 poäng till och med. Så det kommer bli ett litet glapp där.
Mm.
Så guldet blir ljusblått om man ska tro min sluttabell.
Det som hedrar dig i det här sammanhanget är ju då att du har samma segrare som du hade i våras innan säsongen drog igång. Så vi går över till min tabell och den ska vi hålla jävligt kort, för jag är så alltså sämst. Jag är en...
Nej Biro, hypa dig själv nu.
Nej men jag är skitdålig på att tippa. Jag tippar Djurgården etta plötsligt med 67 poäng. Vilket gör att de vinner med 4 poäng före AIK som kommer 2. Det kommer ju inte hända, vet inte fan jag fick ihop den här skiten alltså. Malmö tar ju då någon form av tredje.
Allt kan hända Biro.
Ja men det här är
spekulationer
där. Ja jo jo, men Malmö 3 med 59 poäng. Så att Djurgården är alltså då 8 poäng före Malmö. Det kommer ju inte
men
hända.
Men du tror väl att, att det blir liksom inte så många som går rent, utan det blir jämnare matcher,
ja, jo,
det är mycket men... topplag som möts. Nu ska inte jag sitta och spekulera.
Nej,
för din del.
Jag uppskattar att du men försöker täcka upp
det här. När vi tippade och när jag hjälpte dig att göra det här, så var det ju inte att du trodde att liksom att det blir raka treor överallt. Det var en del kryss liksom.
Ja jo jo. Nej men jag tror på det här. Så att det blir Djurgården.
Varför vinner Djurgården då?
Jag tycker att de har de spelar ju framförallt det här liksom som ett lag, och jag tror de kommer klara den här grejen. Men det är viktigt, den matchen som kommer bli viktigast för dem är ju den som kommer nu efter att man då fick stryk i derbyt. Så om den här effekten som många AIK har varit inne på, den mentala och inställningen, hur jobbigt är det att vara jagad? Nu är de nästan i fatt då, hur kommer de hantera det och sådär? Det ska bli jävligt intressant.
Möter de ju Helsingborg hemma här då, ja, första.
Kör de över där och vinner där, då är de ju på det så kallade segertåget igen, och då tror jag det kan bli svårt att stoppa dem. Så jag tror faktiskt att de kan vinna det där. Vi får se, det är lite som någon skrev på våra sociala medier, lite påminner om Norrköping 2015 faktiskt, Djurgården. Vi får se, jag tippade så nu den här gången. Innan ska jag säga det då, hade jag ju Malmö som segrare.
I det hade vi alla.
Ja, exakt.
Vi lämnar... AIK, nej.
Nej, okej.
Okay. AIK 2,
ja, det är riktigt.
Malmö 3.
Sen har vi Häcken 4, på samma poäng som Malmö. Det tipset kan man lägga in och vinna pengar på. Sen har du 50 plats Hammarby, 6:e plats IFK Göteborg och sen har du Norrköping på 7:e plats.
Jag känner bara att
fiasko Norrköping för dig.
Ja.
Du vill bara springa iväg här från din tabell. Men nu måste vi ändå stanna upp och sätta blåslampan på dig.
Ja, gör det. Det kommer inte att hålla det här bygget. Det är ju termin. Det kommer ju att käka benen på den här grejen.
Fan vad mörkt.
Nej men vad fan, jag är skitdålig på det här.
Nej men det, jag tycker att med din tabell så blir det också intressantare. Så kan vi vända det.
Ja, det var
om snäll. Din tabell sitter, då är inte Rössle kvar. Då är kanske nog inte Jens Gustafsson kvar. Det kommer börja blåsa kanske i Bayern av att så här, fan, en femte plats tog vi oss inte längre, hade vi inte kvaliteten i laget. Djurgården kommer segla upp som en skrällvinnare på förhand om vi tittar hela säsongen, inte under säsongen, för då ser vi att Djurgården trots allt har ett kollektivt lag som kan vinna SM-guld. Mm. Så med din, den är intressant din sluttabell.
Ja, tack ska du ha.
AIK då, får de behålla Norling på 63 poäng?
Det får de nog, frågan är om han vill. Han har ju pratat mycket om det här med tavlor och måla och när de är färdiga och när man kan hänga upp dem och gå vidare. Och nu känns det som att nu har han målat några tavlor och hängt upp dem och nu kan han gå vidare. För hans egen del tror jag. Och framför, kanske också för AIK också. De har liksom ett sätt att spela nu som alla vet. Och det sitter ju oberoende av backlinjen egentligen. Oberoende av vilka som spelar. Och kanske till och med oberoende av vilken tränare de har. Kanske det kan vara kul att få in lite en annan typ av... Sen träffade du Björn Westlund för några veckor sedan. Han talade väldigt mycket om kultur och ideal och vem som ska träna och sådär. Så att man lär ju inte gå allt för långt för att hitta en ny eventuell tränare i så fall.
Det blir väl Stare som går och väntar på det där, eller?
Så känns det väl nästan, va? Han känns ju otroligt angelägen till det jobbet.
Men kollar du, Biro, på vilka lag som de som är kvar möter? Så möter Djurgården, möter alltså Hammarby och Göteborg och Norrköping, de tre lagen, om vi ska ta de här topp 7-lagen som man faktiskt kan möta. Medan AIK, Malmö, Häcken och övriga möter fler av de här topp 7-lagen i de slutande omgångarna. Så att det talar ju för ett Djurgården, och de fyra kommande matcherna, Helsingborg, Sundsvall, Falkenberg, Östersund, talar verkligen för Djurgården. Mm. För nu sätts pressen att de fyra ska vinnas för att senare kunna ha något poängtapp, kanske ett derby eller liknande, och ändå gå mot segern. Och jag sa till Henke, det talar emot min tabell, men att guldbucklan lyfts borta mot Örebro, och det har jag någon typ av magkänsla av att den kan göra.
Vi tar Henkes sluttabell då avslutningsvis när det gäller våra tips på hur toppen kommer att sluta.
Ja, jag tror ju att Djurgården vinner på 67 poäng, Malmö 2 66, AIK 3 på 63 poäng. Och om vi börjar där så är det just de här fyra matcherna som blir avgörande. När de andra topplagen möter varandra så ska Djurgården med det spelet de har haft och med Kujovic lite mer in i laget, med Ajdarevic tillbaka från skada, vara de där avgörande spelarna i en slutstrid. Och jag tror att liksom, om man kollar på Kujovic som har vunnit tidigare med Norrköping, Ajdarevic som har vunnit nere i Grekland, det kommer vara avgörande för Djurgården i de här matcherna. Och när de sen går in då mot Hammarby, Göteborg, Örebro och Norrköping i slutspurten, så går det kanske lite av bara farten. Att man har uppe ångan och man ser liksom målet som måste vara guld nu. Och man har ett väldigt, väldigt bra, ett bra spelschema som gör att jag tror inte att det blir Örebro hemma som man lyfter bucklan, utan snarare Norrköping borta, där man kanske när man troligtvis kommer få ett stort, stort stöd. Många som kommer åka ner från Stockholm ner till Norrköping, en bra resa. Så att det tror jag verkligen att man klarar av. Malmö 2, det kommer ju inte räcka. Rössler kommer få sparken, och där hoppas jag att vi får se liksom en tränare som kanske Jens Gustafsson hade varit intressant ändå. Jag är ändå inne lite på det spåret, eller en Micke Stare eller någonting liknande. Och AIK, tredjeplatsen, ja, man kan ju tänka att det är en besvikelse. Men eftersom de har liksom ändå Häcken borta, Hammarby borta, Göteborg hemma. Det är de avgörande matcherna för dem, om de ska hänga med eller inte. Vinner de inte dem, då blir det svårt att hänga på tåget, tror jag. Jag vill ändå säga också Malmö, det som inte talar för Malmö, det är ju ändå Europaspelet. Man har inte klarat av det, tycker jag, under sommaren. Det har vi ändå fått se. Liksom.
Men nu har man ju tagit sig till det som var deras mål. Nu är det liksom lycklig bonus och fan får spela gruppspel i Europa. Det behöver inte vara jobbigt.
De pratar ju mycket om att de ska ta nästa steg och komma vidare från gruppspelet. Så att jag tror inte att det är någon lycklig bonus där nere. Jag håller inte alls med. Ja, okay. Kolla liksom spelschemat när vi går in i oktober. Då är det liksom sista månaden här. Man spelar ju en match i november också. Men då möter man först Köpenhamn på hemmaplan 3 oktober. Sen har du Göteborg hemma den 6 oktober. Och innan dess har då haft AFC borta. Det är ändå liksom tuff match mot, mot Köpenhamn där, som man verkligen vill gå in och vinna. Tre dagar senare ta emot Göteborg. Jag tror att man kan tappa poäng där mot Göteborg, för man får ett kryss. Samma när man går in efter landslagsuppehållet den 20:e, då möter man Hammarby borta. Sen har du fyra dagar senare Lugano hemma. Och sen så har du AIK hemma,
ja.
Inom loppet av en vecka. Det är liksom stora matcher.
Men det här är ju
en klubb. Där kommer du tappa någon poäng, okay. Du kommer inte gå rent. Du kommer inte vinna mot liksom AIK, Hammarby
och Göteborg. Du menar att man hade haft större chans, eller till och med gått rent, om man inte hade haft matcherna mot Lugano och Köpenhamn och alltså Europa
League? Ja, det hade man. Då hade, tror jag, man haft fräscha, friska spelare som gjort att man kan slå de andra topplagen.
Det är Malmö att det blir ändå det här. Det var fan, de har ju ett lag och ett truppbygge för att kunna funka både ett Europa League-kval och ett allsvensk guldstrid.
Så eller? Bra trupp har de inte att de kör över AIK eller kör över Hammarby eller Göteborg. Utan du måste ju ändå liksom kolla på, hade det varit Sirius eller hade det varit AFC eller Falkenberg du hade mött mellan där, då hade det varit lättare. Här kommer du behöva spela de bästa spelarna för att ta det, de viktiga.
Men de har
segrarna.
Många bra spelare även som inte spelar start.
Ja, de har många bra spelare, även, men det har de andra lagen också. Jag tycker att man kollar till exempel på AIK och Hammarby, så är det liksom Där kommer det vara avgörande. Då är det, eller Malmös bänkspelare i det här fallet, inte kanske lika bra som AIKs bästa spelare, okay. Hammarbys bästa spelare. Det måste vi ändå vara ärliga med att säga. Kolla liksom bara på Bayern med, om de får ha Tankovic i form och de får tillbaka Kacaniklic och de får in Junior, de får in Bojanic tillbaka, Jeppe Andersen. Det är klart att det kommer bli otroligt tufft att spela på Tele2 mot ett liksom formtoppat Hammarby. Och det är även AIK näst sista omgången där på hemmaplan. AIK
där har du anledningen till varför Djurgården vinner bort mot Örebro.
Ja, men exakt. Så att jag kollar man på spelschemat, det är de absoluta topplagen när det är som mest matcher. Det är där Malmö kommer tappa det.
Vi tar oss från guldstriden där och det
får jag inte säga vilka som kommer på de andra platserna?
Nej. Jo.
Häcken kommer fyra,
ja.
Bayern kommer femma, Norrköping, Göteborg.
Där har du också en mål. Alla har 54 poäng i slutet där. Det gillar jag.
Ja, alla tre där.
Ja, det är så det blir när man bara tippar matcherna.
Det är ruggig sån sista söndag när det bara plingar i mobilen och man sitter och skorrar sig för.
Tror du till och med att det är lördag klockan ett?
Just det,
ja.
Varför så tidigt? Ja, det är ju november, det är ju mörkt halv två.
Nej, för att det är SHL-hockey.
Aha, åh fan. Den skiten drar igång till helgen.
Mot en sån härlig tradition som tre på söndagar.
Ja, så är det, hockeyland vi lever i.
Nu ska jag förklara varför Sundsvall inte åker ur.
Vi har ju bottenstriden precis. Kan man kort fråga, bara vad tycker ni om att den har varit så uppdelad tabellen? Eller tycker om det, men det är inte så mycket. Och det är ju som det är, men det är
jag tycker det är fantastiskt. Det gör att allsvenska lever på båda hållen. Och man ju pratar ju om att Örebro och Elfsborg inte har något att spela för. Och det är ju fel. För kommer man på plats nummer 8, vilket de två lagen krigar om, då får man fördel hemmaplan i kuppen.
Ja.
Så det är otroligt viktigt för Örebro och Elfsborg att ta den platsen. Så det blir liksom, det blir toppen, det blir mitten där man krigar om en viktig plats. Det blir som en final hela tiden. Och det blir botten där man liksom ska undvika. Så jag älskar den här tabellen. Det är det bästa som har hänt.
Och dessutom handlar det ju om att bli bäst utav liksom de sämre lagen då. Att vara bäst i det andra fältet där. Det är fan inte illa när man sen ska hämta kraft under den mörka vintern och ta nya tag inför nästa säsong och så. Vilka lag åker ur och varför då?
Jag vill också lägga till att tabellen känns rimlig. Kollar vi ekonomi, kollar vi spelartruppar, kollar vi, det ska vara
tabeller är alltid rimliga.
Det ska vara en skillnad mellan Malmö och AFC i år. Det ska inte vara så jämnt som det tidigare år har visat, om vi tittar på kvalitet och bryter ner matcher och sådär. Så jag tycker att det är rimligt. Men ut åker AFC och Falkenberg.
Okej.
Det vill säga att Sundsvall kan åka ur, för de kommer landa på en kvalplats om man tror mitt tipp. Och det är för att Sundsvall ska spela mot ÖSK, man ska spela mot Sirius, man ska spela mot Kalmar, AFC och Helsingborg. Lag som, om man tittar när omgång går för omgång, att ja, då kanske man inte har jättemycket att spela för som Helsingborg i slutet. Man kanske inte har jättemycket som Örebro här efter något uppehåll. Då kan ett uppvaknande från Sundsvall klara sig kvar. Så att Tony G kommer att lösa en kvalplats, tror jag, medan AFC med den litauiska duon och Eklunds Falkenberg kommer att få det tuffare. Och det bygger mycket på att jag ser att båda, alla lagen har sitt eget spel, och det är den nya allsvenska modellen att alla lagen ändå har sitt eget spel, men Sundsvall har en lite högre kvalitet vad gäller trupp, trots att de har tappat nyckelspelare.
Är det vad du vill också? För man kan ju vilja, du vet, vissa lag har man.
Ja, inte... absolut. Ja, okay. Mitt förra året var mitt lag Sirius där i botten, när de hade 5 poäng i april, och jag kände att nej, men det här kommer de klara.
Ja.
Och så kan jag ha vibbar av Tony Gustafsson Sundsvall. Jag skulle gärna åka upp och kolla på någon träning som jag gjorde med Hammarby här i veckan, och jag såg ett ganska ledset Hammarby träna. Mm. Och då får man en så här dålig magkänsla, och man tänker, ah, det här måste nog vända. Och jag skulle vilja se en träning. Hur ser det ut uppe i Sundsvall? Så jag får väl lyfta på telefonen och ringa runt lite uppe i Sundsvall för att få lite lägesbeskrivningar. Men jag tror att det är en kvalplats för dem. Och ja, då tycker jag väl att AFC och Falkenberg förtjänar att åka ur.
Vilka åker ur och varför, och vilka vill du ska åka ur, Henke? Ta de frågorna på en gång, ni jävel.
Jag tror ju att Sundsvall och AFC åker ut direkt. Det ska bli jävligt intressant sista omgångarna när Kalmar möter AFC. AFC möter Sundsvall, AFC möter Sirius och Falkenberg möter AFC i de liksom sista omgångarna där. Ja.
Stod ju stjärnorna att de skulle mötas.
Ja, för AFCs del. Och jag tror att man kommer inte klara av det. Man kommer tappa. Och samma med Sundsvall. Man kanske får någon liksom någon vinst här med Tony Gustafsson kortsiktigt, men man har ingen spelare som gör mål där framme. Det är liksom det stora problemet. Och man har en backlinje som är alldeles för naiv i vissa lägen. De jag hoppas åker ut, och det här går ju bara på liksom moraliska värdegrunder, det är ju AFC och Östersund.
Dina moraliska värdegrunder, ska vi säga.
Ja,
ja. Mm. Exakt.
Och ganska många andra.
Om
man tittar till den stora massan, vilka lag som har fått kritik de senaste åren.
Ja, okay. Mm. Jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet, hade jag en pärm, skolpärm, som man hade ett klistermärke där det stod: ska svin, har svinen rätt bara för att de är i majoritet? Frågetecken.
Nej.
Nej. Men man ska nog akta sig för att komma, liksom, du vet, ta sig in och försöka få försöka begripa andra människors moraliska värdegrunder.
Helt rätt.
Socialfall. Fusk.
Vem har fuskat?
Ja, det har väl Östersund gjort.
Det är ju inte domstolsbeslutat än.
Nej, men det är väl, om vi kollar på hela liksom,
ekonomisk doping kan vi kalla det.
Om vi kollar på att det finns ett åtal och det finns ganska tydliga bevisen då, så finns det ju finns det mycket som talar för det.
Men ingen är dömd än.
Nej, ingen är dömd. Absolut inte.
Nej, det är viktigt att säga det, tycker jag.
Om man kollar på bevisen, så är de väl hyfsat starka.
Det får vi
så
se.
Så kan man väl också kolla på vad hände med Uesca och vad hände med Godos. UEFA straffade ju ändå, eller FIFA eller vad det var, straffade ju ändå Östersund med transferband i 2 fönster här.
Fast IFK Göteborg har ju också gjort en del märkliga affärer. Så det är
ja, men det har de ju ändå fått tagit för.
Ja.
Eller hur?
Ja, okay. Men ja. Okej, skitsamma. Men dina...
ja, du tycker att det är okej med att säga socialfall och fuska?
Nej, det
gör... Då vill vi vidare om du har andra
nej. Nej, jag håller med om det, men jag bara tar den mer allmänna...
Nej, men du tycker ju att de ska vara kvar bara för att de väcker känslor.
Ja, det är riktigt.
Sämsta argumentet
jag tycker Östersund...
Det är ju som att säga, ja, men vi kan skriva porr här, eller vi kan börja spela porr här för att det väcker känslor.
Nej, den kopplingen fattar inte jag. Den får du förklara.
Nej, men vad okej, men ska vi sitta här och ska jag börja kalla Filip för socialfall?
Nej, men alltså, du behöver inte attackera mig för mina moraliska värdegrunder.
Nej, men
försvara...
du säger ju att du vill ha dem kvar för att det väcker känslor.
Nej, alltså vill och vill. Jag tycker det är intressant med en klubb som Östersund, att de är kvar av massa olika anledningar. Och AFC, som jag tycker kan få ett år till i Allsvenskan och bevisa en massa saker om att de faktiskt är en klubb som hör hemma i Allsvenskan, både när det gäller vad man kallar spelare och andra, men också att man väcker känslor. Det är en jävla massa människor som tycker väldigt illa om dem, och av den anledningen så känner jag, men vad fan, låt dem vara kvar.
Jag tycker de ska åka ut för att de spelar inte tillräckligt på fotboll,
men det är en annan
sak. Ska hålla kvar dem. Ja. Och det är det som ska vara grunden. Och sen om allt runt omkring gör att man då blir vad vissa väljer att kalla en smutsig förening. Ja, då kan man ju åka ut av den anledningen också. Men det är det sportsliga som väljer först. Och där är AFC inte tillräckligt bra.
Nej, men det är två helt olika grejer. När det gäller Östersund sen så tycker jag det är kul med... Det är ju ändå då, vi har ju sagt det förut, det ligger mitt i landet, men det är ändå någon sorts Norrlandsfönster, både Sundsvall och Östersund. Skulle båda de åka ut så blir det ju en jävligt tajt allsvenska. Då går ju fan gränsen vid, vad är det, Uppsala?
Ja, det är väl Brage på GM, har vi inte det?
Ja, fast ja, det är något längre ner. Men ändå, okej. Okay. Så du tror i alla fall att Östersund och AFC, och du hoppar samtidigt båda?
Nej, jag tror att AFC och Sundsvall.
Så var det, ja. Men du vill Östersund och AFC?
Exakt.
Ja, okay. Vi tackar väl för detta då. Hur känns det här då?
Fantastiskt. Eller har jag missat något?
Nej, jag sa ju det. Jag tror att Falkenberg och Sundsvall åker.
Vill?
Ja, jag vill ju egentligen.
Ingen va?
Ja, men det är så
fegen.
Nej, men jag håller ju på att formulera. Men tar du, jag är gammal för fan, det tar ett tag. Då tycker jag hellre att Falkenberg och AFC och Sundsvall och Sundsvall. Så vi får två lag från lite längre upp i kvar.
Snyggt.
Ja, bra. Ja, men vi tackar för detta. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka på onsdag med... Är det Åke Unger som kommer?
Ja, Åke Unger.
Ja, stort ändå.
Dröm.
Ja, vi gillar Åke Unger lite grann i smyg här. Eller du är ganska öppet.
Ja, men han har en sån jävla härlig kommentatorsröst. Jag tycker så har man hört honom på TV3 liksom sen urminnes tider.
Han har varit med
han har kommenterat alla möjliga sporter. Och det är ju samma som när man hör typ så här Jakob Hård kommentera ibland. Eller spelar ingen roll vilken sport det är. Nej. De så här gamla SVT-kommentatorerna eller SR. Ja, då blir man ju bara nostalgisk.
Staffan Lindeborg.
Ja, exakt.
Blir varm.
Staffan Lindeborg. Ja, precis. Ja. När han kommenterar Lars Frölander när han tar OS-guldet. Ja. Kan vi inte slänga in det?
Jo,
det kommer. Ja, här. Vi går ut på det.
Ja, okej, bra. Då låter så här.
Aquatic Center. Nu är det OS-final för Lasse Frölander igen. Han var i sin första häromdagen på 100 meter frisim. Blev sexa. Nu är han i sin första OS-final på 100 fjäril. Och det är Frölanders bästa distans det. Motståndet, ja, det är tufft. Det är Jugil och det är Klim. Det är Australien på bana 4 och 5 på de gulmarkerade banorna.
Och på sjätte banan bredvid Klim, Frölander med fjärde bästa tid från semifinalen.
Frölander bland de första att göra sig startberedda. Jugil, lite sämre start. Bra start på Klim, bra start på Frölander. Frölander under vattnet i 14 meter. Ser ganska bra ut. Jugil är igång. Det gäller för Frölander att vara med nu. Han får inte tappa någonting till Klim. Frölander är bra i vändningarna normalt sett. Där ska han kunna ta några tiondelar. Klim har en liten ledning. Frölander är med. Jugil är med. Men det är Klim som leder vid 50 meter. 24-10 på Klim. 24-33 på Frölander. Som var trea. Det är en öppningstid under världsrekordtiden när Klim slog världsrekordet. Klim leder. Jugil är inte med och fightar som guldet. Han är en halv meter efter. Frölander kommer. Frölander är på silverplats. Frölander kan ta Klim på slutet. Det är Frölander, Klim. Nu kvarar Jugil. Frölander har greppet. Frölander kommer att vinna OS-guldet. Han har 3 meter kvar. Frölander, målgång. Yes! Där sitter det. 52-0-0. Lars Frölander, olympisk mästare i simning. Wow! Vilket lopp! Vilket fantastiskt disponerat lopp! Frölanders hemgång är magnifik. Jugil var liksom borta ett tag ifrån medaljstriden. Frölander leder. Det är 15 meter kvar. Och hans målgång är så perfekt tajmad. Så att det är sanslöst.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.